Då kör vi.
Ja, det gör vi. Hur mår du?
Jag mår halvbra idag. Både för att jag är lite bakis, för att jag var på en jätterolig ny open mic-klubb. Eller, inte open mic, men så här lite halvgratis klubb. Det är det inte heller. Jag vet inte
vad jag... Halvstängd mic.
Halvstängd.
På glänt mic-klubb.
På glänt mic-klubb. Nej, men det är inte en open mic så att vem som helst kan komma dit och så, men det är liksom en sån klubb där det är massa olika komiker på en kväll och publiken betalar, jag kommer inte ihåg, det kostar 80 spänn eller något sånt där att gå in. Så det är liksom inte en sådär stor show. Det är
men
mer liksom
en källarklubb. Men vem som helst får komma dit och titta är ju...
Vem som helst
får... Det är inte så här en sexklubb där man måste vara så här inbjuden.
Nej,
inte så.
Då hade jag varit ännu tröttare idag, tror jag, om det hade varit det. Nej, det var, men det var en svinkul...
Undrar om man körde stand-up på en sexklubb om man skulle få någon som tittade på en. Alltså det måste ju vara den svåraste konkurrensen.
Ja, då man kanske skulle få köra naken då.
Ja, men ändå så här, andra gör väl roligare grejer nakna. Än att så här, ska jag berätta om ICA? Folk bara, nej, jag ska fista.
Har ni tänkt på det här med flygplansmat? Ja, men det, jag kan ju passa på att säga det som tips, att gå till den klubben, Blåskåpet på Folkparken på Sveavägen. Varje torsdag kör de. Så jävla mysig klubb var det.
Trevligt.
Catherine Leroux som rattar den klubben.
Gud vad trevligt.
Pratar om grejer, jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna.
Och idag så tänkte vi börja med den vanliga frågan.
Ja.
För att det är den vi tänker besvara hela avsnittet.
Ja, så är det va.
Och det är ju, vad är det värsta gigget slash projektet du har varit med om? Så när man, så man håller på med stand-up så vill ju folk veta det värsta gigget, och när man jobbar med tv så vill ju folk bara säga, åh, när skete sig.
Ja, och bara, vad var det jobbigaste projektet? Vad är det som har...
Man bara, aldrig. Mm. Men det är inte sant, utan vi har en del erfarenheter.
Alltså gud, jag är så trött. Jag är lite bakis, sovit lite för lite. Tog också en stark sömntablett igår för att jag hade sån ångest. Jag kommer inte kunna somna.
Och nu väckte jag dig 10:30 och tvingade dig att prata misslyckanden. Bra kompis. Kan inte du spela in dig själv när du berättar om allt trauma du har varit med om i yrkeslivet?
Ja, men jag tycker, alltså, i mitt mående just nu så passar det ändå ganska bra in. Jag tror det hade varit jobbigare nu att spela in ett avsnitt om sina favoritgrejer.
Tro på dig själv avsnitt.
Tro på dig. Nej, det hade inte varit trovärdigt, kan jag säga. Från min sida att spela in idag. Nej, herregud.
Tror på dig själv, dörren är så att säga på glänt också.
Tror på dig själv, dörren är stängd tror jag för mig idag.
Den är helt stängd.
Den är just idag tror jag nog helt stängd. Nej, vet du vad, det är den inte. För att det gick också, jag körde ju igår. Och det gick bra. Jag testade den, det ska vi egentligen inte prata om nu. För det är ju en stand-up-grej. Men jag testade, alltså vi har ju pratat tidigare om att jag inte riktigt har vetat hur jag ska prata om hur jag träffade min kille, att det är en rolig historia, men jag har inte vetat hur jag ska paketera den. Men jag gjorde det igår kväll.
Mm.
Och det blev kul.
Klipp in!
Ska vi åka hem till dig eller mig? Sådär. Och jag sa, ja, ni vet tjejer som man alltid tänker, så vi åker hem till mig givetvis. Jag vill hellre bli styckmördad hemma. Min egen lägenhet. Så vi gjorde det, det var ju jättefint. Det var ju underbar kväll, toppen natt, så... Tills jag vaknade på morgonen av att det plingade till min telefon och en bekant med att skicka en länk till en artikel. En Hänt extra artikel där det står då, Fredrik Hallgren visar upp sin nya kärlek. Jag visste inte riktigt vem Fredrik Hallgren var. Men han låg bredvid mig i sängen då. Och då visade det sig att jag har liksom tagit hem och knullat med Håkan Bråkans pappa.
Men skit i när det har gått bra. Nu ska vi prata om när det har gått dåligt.
Absolut.
Du eller jag? Vem börjar?
Ja, men kör du.
Ja, ah, okej. Okay. Jag har skrivit upp en lista på ganska många gånger som...
Har du en hel lista på?
Det är samma som...
Men skrev du den listan inför det här poddavsnittet? Eller har du bara alltid en lista på dina misslyckanden i mobilen?
Japp.
Som fylls på bara.
Som fylls på. Man vet aldrig när man kan behöva påminnas om dem. Du kan få välja vilka jag ska börja med. Vill du höra först ett dåligt stand-up-gig? Eller vill du höra en dålig teater-gig? Eller vill du höra... Den här vill jag knappt berätta. Den slog mig faktiskt idag. Okej, jag kan börja med den då. För det här är faktiskt ingen story som jag så här, någonsin berättar. Jag bara, verkligen så här, jag vill inte bara berätta det som jag brukar svara på den här frågan. Bara, har jag inget mer?
Mm.
Och då dök den här situationen upp i mitt huvud som en sån här riktig skamsköljning.
Oj.
Det här är en castingsituation.
Åh, det här vill man ju höra.
Mm. Oh.
Exklusivt material känns det som att vi får nu.
Det här var ju då, alltså gud, jag hade typ inte sagt det här högt ens förut. Jag tror att jag får börja berätta det här bakifrån. För att när jag går från den här castingsituationen så går jag därifrån med en känsla av att gud, varför känns det som att det blev jättekonstigt? Varför känns det som att det blev jättekonstigt här inne? Så jag tog upp scenen som jag skulle ha förberett mig på innan, när jag hade lärt mig replikerna och det står med scenanvisningar och allting. Och så läser jag scenanvisningarna en gång till och bara, jaha, det var så här jag skulle ha gjort.
Oj, vad...
Scenanvisningen var att jag skulle stå och hålla ett glas med vatten, ta en klunk. Jag hade en motspelare också som var själva kastaren. Hon var liksom inne i scenen och läste emot och typ spelade.
Just det, de gör ju ofta så om man ska göra en dialogscen.
Ja, exakt.
Den som filmar liksom läser replikerna bakom.
Ja, och hon var dessutom framför kameran för att det behövdes lite så motspel.
Mm.
De var två tror jag till och med i rummet, så att en var framför. Och det jag läste då att jag skulle ha gjort är att jag skulle ha tagit en klunk vatten och sen bara spottat ut vattnet i hennes ansikte. Det var vad jag skulle ha gjort. Men när jag hade läst scenanvisningarna innan hade jag tolkat det annorlunda. Så det jag gjorde när jag var inne i den här castingsituationen. Vi spelar, vi rullar, har replikerna där. Vi kommer till det här partiet. Jag tar en klunk vatten, sväljer vattnet.
Nej.
Och spottar henne i ansiktet. Alltså, en loska.
Nej.
Jo.
Du spottar kastaren i ansiktet.
Ja.
Med liksom, med spott som du har samlat ihop.
Med spott, alltså du vet, lite så här, med lite så nervös spott som också är så här väldigt kompakt.
Ja, en loska.
Ja, en liksom. Loska, nervös. Du vet, man är torr i munnen och bara samlar det man har till en så här liten kompakt vit. Rätt i hennes ansikte. Och jag kände att så här, när scenen var slut, att det var lite så, tack. Och att man är van att typ så här, man gör scenen några gånger på olika sätt. Och jag var väl lite så, ska vi göra den igen på något annat sätt?
Och hon bara, nej tack, det behövs inte. Och fick du rollen?
Nej, nej, för i helvete nej. Alltså de ringde inte ens och sa tack men nej tack. Alltså jag kunde inte tänka på dem, jag tror, efter det. Jag bara, nu går vi hem och så har det här aldrig hänt. Och så är det jag som börjar googla universitetsutbildningar och så blir jag socionom. Jag tror inte det funkar att spotta folk i ansiktet när man är socionom heller.
Nej.
Vad finns det för plats för mig i den här världen?
Ja, det är sexklubb.
Ja,
det tror jag.
Ja.
Så där skulle ju faktiskt kunna kombinera stand-upen på sexklubb. Det är det du ska göra. Stand-up på sexklubb och så bara loska folk i ansiktet. Och de aha, bara älskar det.
Säg att du är en kastare.
Åh, oh, gud alltså. Men skrev du någonting? Förlåt för att jag spottade.
Det tror jag inte. Jag tror jag körde strategi. Det här har aldrig hänt. Okej, din tur.
Min tur. Gud, det är så svårt att släppa den här loskan. Också, det är svårt att matcha att man har spottat någon i ansiktet. Helt oprovocerat. Ja, men vad ska jag ta då? Ja, men då, jag har ett av mina värsta stand-up-gig som jag har gjort hittills. Kommer säkert fler. Ta i trä. Jag skulle headlina-ish, kan man säga. Jag skulle köra längst och sist liksom, på en vinklubb i Ängelholm. Och Det här var ett par år sedan och jag var liksom svintaggad för att jag skulle få, tyckte jag själv, ganska bra betalt. Alltså, jag har inte hållit på så länge så att det är liksom, det är ju svårt att få betalt. Så jag var så här, shit, bara ett gig man får betalt för. Jag tyckte det var ganska bra betalt. Det var på en vinklubb, det tycker man ju känns
trevligt.
Ja, trevligt. Mm. Liksom, ja, vad mysigt. Och jag hade också fått, det skulle vara två komiker tror jag från Skåne-trakten, men den här tjejen som arrangerade det här, hon hade också frågat mig om jag ville liksom typ ta med någon som jag gillar från Stockholm sådär. Så då tog jag med, eller tog med, men alltså jag fick liksom typ välja någon som hon skulle fråga. Och då så tog jag med Fredrika Karlsson, jätterolig komiker och härlig person. Mm. Som jag bara, ah, men det blir kul liksom. Då åker vi och gör det där och så här, har det mysigt och...
Gud vad det här känns så mycket som en sån P3-dokumentär. När man vet att det kommer landa i något dåligt, så har man verkligen du. Agnes vaknade, det var en helt vanlig dag. Hon hade med Fredrika Karlsson, de var glada.
Ja, och det är det man borde ha lärt sig det vid det här laget, att nu är det för kul. Det kommer gå åt helvete liksom. Och vi kom dit, det var en sån här vinklubb där det var ganska litet, så de var kanske 30 pers som hade haft då vinprovning, men också så här, du vet, fyra rätters fin middag och avnjutit, och så skulle bli stand-up liksom efter middagen. Och vi fick jättegod mat, minns jag också, och det var så här otroligt väl omhändertaget och liksom bra arrangerat, typ mysigt. Och jag var lite stolt över att liksom få avsluta kvällen, hade aldrig gjort det innan då, och var så här... väldigt glad. Och det gick då, så det var liksom 300 komiker som körde först. Och Fredrika då bland annat, gick svinbra för henne. Bra för de andra komikerna också. Och man bara såhär, gud vad mysig, vilken mysig publik. Så går jag upp och ska köra typ 30 minuter, 20-30 kanske. Och det är helt tyst.
I 30 minuter.
Alltså det var tyst i 30 minuter. Alltså det var så... Så då spottade jag dem i ansiktet. Nej men alltså, det var så jävla plågsamt. Och du vet, man har ju haft dåliga gig liksom innan, man kanske är många komiker som kör och man ska köra så här 10 minuter eller 12 minuter. Så här. Och då kan man ju korta ner det där lite om man känner så här, fan de gillar inte mig eller det jag säger just nu. Eller det bara går
men
in
nu
bra.
Var du headliner. Det var så
men nu var jag liksom, det gick inte för mig att bara säga efter 10 minuter, tack för mig. Alltså, utan det var ju liksom också både när man får betalt för det, så kan man inte bara så här, det är ju, jag kan ju inte gå till jobbet. Nej. Eller så här, jag kan ju inte gå till jobbet fast ändå fakturera.
Nej,
liksom.
Precis.
Så jag hade ju gått till jobbet. Ja. Liksom. Då var det bara att göra jobbet klart. Och det var så plågsamt. För att det här var också alltså en liten lokal, som jag sa, typ 30 pers eller något. Och det var liksom mysigt där, men det var väldigt ljust. Ja. Så man såg alla i publiken. Vissa klubbar är ju så här att det är helt mörkt och man ser inte, och man kan liksom lite mer bara så här, vara i sitt eget huvud. Men här, jag såg vartenda ansikte.
Oh.
Alltså, låt mig säga, vartenda uttråkade ansikte.
Oh.
Som satt, det var liksom inte ens någon som log.
Nej.
Alltså det var så, och det var också så jobbigt då att det hade gått så bra för de andra innan, för då fanns liksom ingenting att skylla på. Det var verkligen bara jag som sög.
Och vad gjorde du för ljud? För att när man har skratt mellan skämten, då blir det den naturliga övergången till att börja prata om någonting annat. Om det inte blir skratt mellan, då blir det istället lite så här,
att det blir så här, nästa grej som jag tänkte prata om. Ja, det känns så jävla awkward.
Det är
alltså
så jävla awkward, den hela passagen.
Ja, men jag tror att alltså jag gjorde ju fel, uppenbarligen, eftersom ingen skrattade. Men jag tyckte att det var kul att det var på en vinklubb, och så hade jag lite skämt om, alltså så här, vinprovning eller så här, folk som är intresserade av vin.
Mm.
För jag tycker själv att det är kul, för att det är en sån jävla krång, alltså att vara så här, jag är med i en vinklubb, jag är vinkännare.
Ja, skärtigt är det.
Ja, att det är liksom, jag tycker också att det är en sån himla krånglig omskrivning för alkoholism.
Ja, bara. Ja visst. Ja.
Att det är typ, men så här, du gillar att vara lite full. Mm.
Men har man köpt in ett dyrt vin som man kan druvorna i, då är det någonting annat än att, ja.
Ja, men precis, att det är så här, vi har vinprovning och känner in tanninerna och druv, det är, luktar som galonklädd katt. Alltså, det är liksom, gammal sadel och synsluttning. Alltså, så där, att man bara, sluta nu, du gillar rödvin, stå för det bara.
Verkligen.
Så. Och så hade jag lite skämt på det, och det skulle jag inte ha haft, kan man säga.
Det var att spotta dem i ansiktet.
Det var ungefär som att jag spottade dem i ansiktet.
Men du har ju rätt, det är så här, knarkare gör ju inte så att de bara, ikväll ska vi prova lite heroin med en touch av utspädning, lite hash med
en liten doft av babypuder inbakat. Nej,
det är fortfarande kvar en liten arom av anuset som det fraktades in i landet.
Nej, men jag menar, eller hur? Folk som röker gör inte heller. Nej, men jag har alltid med, så jag har ett paket Marlboro, jag har ett paket Camel och jag har ett paket. Men för att man vill ju testa lite liksom ikväll, är jag sugen på. Nej, då man har ju bara så här, men jag har mina grejer där, jag röker cig liksom. Och lite grann tycker jag det är så här.
Så skön karaktär också, bara, jag har mina grejer, jag röker cig, alltså jag vet, jag är cool, lugn ner, jag är en sån som röker cig.
Det hörs kanske tydligt att jag inte är en rökare här, jag vet inte hur man, jag tänker att det är så de är.
Ingen behov att säga, jag har mina grejer, jag tänder, jag cig, jag liksom, ja.
Nej, men och det tycker jag är så kul med just det där med vin, att det ska vara så jävla fint liksom. Och jag tycker det är så här, det är lite gulligt på något sätt att man vill liksom klä in att man gillar att dricka lite vin på en fredagkväll. Alltså, och att man känner att det måste finnas, alltså, man ska fluffa till det liksom. Det skulle jag inte ha skämtat om. Och sen så men jag drog också, tror jag, om jag minns rätt, liksom i början ett skämt jag har om långtidscovid. Och det funkade, det var också helt fel publik. För det skämtet är lite så här att men typ att jag tycker det är lite kul med långtidscovid.
Det är en svår start på ett skämt.
Därför att så här, om man googlar så finns det till exempel, det tycker jag är lite kul, det finns inga så här rockstjärnor som har långtidscovid. Du går inte att hitta en enda än. Däremot så är det ganska många som heter Karina och är 47 och jobbar med personalfrågor på kommun som har långtidscovid. Och det är lite samma Karina som för ett par år sedan så led av utmattningsdepressioner. Det så var en grej för att slippa jobba liksom. Det tycker jag själv är väldigt roligt. Det tyckte inte de.
För de hette Karina.
För de hette Karina och jobbade med personalfrågor på kommun.
Och deras enda intresse var vinprovning.
Exakt.
Okej, ska jag köra ett dåligt stand-up-gig som jag har haft då?
Ja.
Det här var när jag precis hade börjat med stand-up. Hade slutat, innan det jobbade jag på ungdomsgård på kommunen liksom. Och så hade jag sagt upp med det här för att satsa liksom. Nu ska jag satsa.
Inte med personalfrågor på kommun.
Inte med personalfrågor, nope. Jag var inte lämplig för det.
Nej.
Jag hade inte långtidscovid.
Nej, man måste ha det.
Man måste ha det för att få jobb där. Så det var liksom, och jag hade också, då skulle de ha en julfest året efter att jag hade slutat där. Och då tyckte de att det var en kul grej. Men vi tar in Elin som får komma och underhålla oss. Som enda underhållning också på julfesten. Och redan för det första så var det alldeles för tidigt. Det var också så att jag skulle köra 30 minuter. Och då hade jag kanske hållit på med stand-up i typ 2 år eller något sånt där. Så att jag hade inte tillräckligt bra... Jag hade inte tillräckligt...
Då har man ju inte riktigigt 30 bra minuter.
Nej, och jag hade inte det. Jag hade liksom ingen... Det var inte heller någon annan komiker som körde innan eller efter. Alltså det var liksom inte uppe... Det var bara jag som skulle dit själv och underhålla mina före detta kollegor.
Toppenupplägg.
Toppenupplägg. Vad kan gå fel? Så jag tackade ändå ja till det. Och
som man gör. Självskadebeteende.
Självskadebeteende. Och... Och till saken hör också att det hade precis skett en stor omorganisering. Så alla var väldigt arga på det. Det, innan hade det varit ungdomsgårdar för sig. Men nu hade liksom det slagits ihop. Ungdomsgårdar, badhus och bibliotek. Så det var en stor ny grupp som skulle börja samarbeta. Det vill säga att folk gillar inte när det omorganiseras. Då är folk lite arga. Det här var första då julfesten efter det hade hänt. Och det var också att innan hade det varit väldigt bra julfester. Typ. Mm. När jag fortfarande jobbade där, då var vi på Friends Arena och fick se någon pampig julshow. Och det var... alltså mat och påkostat. I år skulle det då vara på biblioteket. Julfesten.
Kul.
Mm. I ett lysrörsrum, helt upplyst, lite långbord.
Och då inte biblioteket, den här lite coola klubben vid Medborgarplatsen.
Utan ett faktiskt bibliotek. Ett faktiskt bibliotek där man lånar böcker. Och de skulle få
klassisk
lite...
festlokal.
Klassisk festlokal. De skulle få lite mat, lite caterad mat. Ingen alkohol. Mm. Utan ville man ha det hade man fått ta med det själv. Det var de också sura på. Så när jag kom dit, nervös som fan. Hon som har bokat mig då kommer och bara, vilken tur att du är här. Jag bara, vadå då? För det är så dålig stämning. De behöver muntras upp nu, för de är arga. Det har ju varit omorganisering och de har inte fått någon alkohol och de tycker festen suger. Så att nu... allt hopp på dig.
Nej.
Och jag bara, vad bra, vad bra. Hon bara, jag provade att dra ett skämt nu när jag var ute och pratade med dem. Och det var ju ingen som skrattade.
Nej, men.
Så det var ju bra att du är här som kan det där. Ut med dig nu, ut. Och jag gick ut, det var ingen scen heller. Jag skulle bara stå framför borden framför mina förra kollegor och lite annat.
Hade du mick?
Mick hade jag. Det var det enda jag hade. Jag hade mick och...
Det är ofta det enda man har.
Ja, mick och självskadebeteende är det man har att jobba med. Så jag körde mina skämt, flög inte alls. Mitt i så är det någon som reser sig upp och går långsamt med kryckor rakt framför mig. Och bara, nu ska jag gå hem, typ. Och alla bara, hej då, hej då, vad kul att du kom. Och jag försökte ju skämta om det, för det måste man göra när det händer något så uppenbart. Så jag bara, det där var ju, vad konstig han var som gick framför mig när jag pratade. Och sen efteråt fick jag höra att han hade typ varit sjuk och hade varit typ tillbaka efter en tid av sjukdom. Så det var inte läge.
Långtidscovid.
Ja, troligtvis. Och jag hade spottat på honom och för jävligt. Ja, så att, och det var ju också så här, inte bara det, nu kan jag åka härifrån och det här har inte hänt, utan det var också mina gamla kollegor. Kul att de såg det här.
Åh, gud vad hemskt.
Får jag också passa på att sticka in en annan stand-up-story när vi ändå är på stand-up. På den absolut mest weirda stämningen jag har upplevt i ett stand-up-rum. Då var det uppe på... Det var i en liten, liksom, pytteliten stad. Som det hade varit en klubb där som var återkommande. Liksom. Det var en snubbe som styrde gig där. Och jag hade varit med några gånger. Och på det här stället var det en jättehärlig kvinna som hade den restaurangen.
Mm.
Hon var så bjussig, uppmuntrande, positiv. Alltså härlig, härlig kvinna. Alla älskade henne där också i den staden. Man märkte hon var en sån. Alla älskade henne. Hon var väldigt positiv. Och då var det han som då styrde de här giggen. Han är inte i branschen längre. Men han hade då tagit på sig en liten konfaroll också. Och han jobbade även parallellt med det här på Gröna Lund med någon sån här Mamma Mia The Party. Så han, innan kvällen började, så tog han upp den här härliga kvinnan på scenen. Och han bara, alltså innan vi börjar så vill jag bara tacka dig så himla mycket för att vi får vara här och för att du är så härlig. Och jag har faktiskt en liten överraskning till dig. Hon bara, va? Vadå? Han bara, jag vet ju hur mycket du älskar ABBA. Och hon bara, ja, jag älskar ABBA. Och han bara, jag vet ju också hur gärna du hade till exempel velat träffa Björn och Benny. Och hon bara, ja. Och han bara, och som du vet, jag jobbar ju just nu med Mamma Mia the party. Och hon bara, ja, ja, ja. Så jag tänker ge dig rabatt.
Nej.
Verkligen den.
Nej, nej.
Stämningen var i hela rummet. Och man såg ju hon bara, ah, hur ska jag rädda den här? Hon, man såg på henne bara, jag måste rädda den här situationen. Det här är så pinsamt, det här är det mest awkward jag varit med om. Hela rummet bara, ah, nej, 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 nej.
Men gud, vad sa hon då? Vad hände?
Men hon bara, åh, tack, ja, då får jag väl boka någon biljett i Stockholm någon gång då och gå på den. Alltså hon skulle få typ 20% rabatt på en biljett.
Nej men gud. Okej. Okay. Ska jag berätta om när jag slarvade bort 1 miljon?
Jättegärna.
Nej men jag jobbade som producent för ett reality-program som hette 112 på liv och död. Mm. Och alltså det här var kanske 11 år sedan, något sånt där. Så det är väl preskriberat där, hoppas jag. Vi får se.
Vi får se vad som händer. Vi kanske har fler stories till nästa vecka.
Ja, eller du kanske...
Agnes är cancelad.
Precis. Nästa avsnitt så poddar du med någon annan här. För
jag... med din före detta chef.
Ja, men jag var i alla fall producent för det här projektet på ett bolag som hette Titan. De finns ju typ inte kvar längre, eller de ingår i någon slags koncern. Och, jag vet inte. Skiter i det också. Men i alla fall. jag var så himla tagg. Nu kommer jag göra igen en sån så här bygga upp P3-dokumentär. Så. Jag var väldigt glad över det här jobbet. Jag har ju pratat lite om det här projektet i något tidigare avsnitt där jag typ, tror jag nämnde bara att så här, det här var så jobbigt.
Ja, precis. Och jag minns att du sa då vi behöver inte gå in på det här mer i detalj.
Nej.
Men är det det, men vi, man känner är det, olika det vi gör olika, nu? Är det dit vi åker nu?
Nu är det dit som vi kommer åka. För då, jag tror att då kände jag att jag var på bra humör. Och nu känner jag att jag är på dåligt humör. Och är trött och lite förkyld och skiter i. Så att vi åker dit, tycker jag.
Man ska alltid fråga Agnes när hon är förkyld. Kan du hänga ut någon?
Ja. Absolut. Då tar jag fram min lista ur anteckningar. Du har en lista på misslyckanden. Jag har bara folk jag vill hänga ut. Och så fylls ständigt på. I alla fall så tog jag... Jag var svinglad. Det var mitt första stora producentjobb. Jag hade producerat så här mindre grejer innan och egna produktioner och sånt där. Men det här var mitt första stora egna liksom, reality-projekt. Och det var då 112 som hade gått i flera säsonger innan. Så att jag tog över liksom, det här produktionsbolagets liksom, flaggskepp. kan man säga. Verkligen. Och jag var så himla stolt över det och jag tror att jag jobbade kanske 2 år totalt eller något sånt där mer. Jag hade först lite andra tjänster, lite så här delproducent hette och lite sånt där. Men så tog jag över det här och gjorde det som producent i 1 års tid, tror jag det var, ungefär. Jag har förträngt mycket av det här också. Men jag var också under liksom, det sista halvåret så var jag också höggravid. Då mår man ju kanon bara av det. Men grejen med det här projektet var att eftersom det hade gått många säsonger innan och det var liksom verkligen så här, det gick som tåget. Det här var liksom ett projekt som det här bolaget fick liksom nybeställningar i sjok. Inte bara så här som det kan vara att annars att man får en säsong i taget, utan det kanalen köpte liksom, vi vill ha 2 nya säsonger eller 3 nya säsonger. Mm. Och det var jättemånga program i varje säsong. Det kunde vara så här 36 program i en säsong. Så, alltså att man sänder det. Det kallas att det är strippat. Du vet ju det, om det är någon här som lyssnar som inte vet det. Men att liksom strippat program man sänder måndag, tisdag, onsdag varje vecka. Så det är inte bara en gång i veckan. Så det var verkligen så här en stor, stor apparat som det här bolaget liksom vilade på ungefär. Att de fick in hela tiden nya säsonger och sådär. Och det hade också gjort att arbetssättet var lite grann att man satte ihop program. Alltså det är ju ett polis och sjukvårds- och liksom, räddningstjänstprogram. vad heter det? Det är ett blåljusprogram som går ut på att man filmar poliser, brandkår och så olika sjukvård. Liksom. Det kunde vara ambulans eller vi filmar på något sjukhus ibland. Och så filmar man liksom olika case och så sätter man ihop det till spännande program.
Mm.
Och till, liksom, arbetssättet som man hade utarbetat efter ett antal säsonger, det var ju, för man ville ha så spännande program som möjligt. Det var att man tog liksom hela tiden av de här nybeställda avsnitten. Man, för det var ofta så att man spelade in en säsong samtidigt som man klippte säsongen innan.
Ah.
Och samtidigt som det gick en annan säsong på tv. Det var liksom så jävla stor maskin.
Fabrik.
Ja, verkligen så tv-fabrik. Och jättemycket ansvar att vara producent över den här liksom, lilla tv-fabriken. Så då, för att göra så spännande program som möjligt, som då kanalen ska ju godkänna liksom, att det här är bra nog. Så där. Och för att få igenom programmen och liksom göra dem så spännande som möjligt, så hade man utarbetat ett arbetssätt som var att man ofta plockade de bästa casen från det nya man spelade in, som egentligen då hörde till nästa säsong som vi ska klippa.
Mm. Mm.
Om man kanske satt och klapp. om man kanske satt och klippte säsong 5. Och så spelade säsong 6 in. Då hade man ett sånt arbetssätt att man kanske plockade liksom, det kom in en biljakt, filmade vi liksom i Hässleholm igår till säsong 6. Men vi har ett program i säsong 5 som inte är så himla stark. Mm. Vi plockar in den biljakten där. Men det man gör då är att man hela tiden liksom äter av en slags framtida kaka.
Ja, just det.
Och man är ju beroende av då sen när man ska klippa säsong 6 där man typ har snott den här biljakten från att det finns en säsong 7 beställd som man kan fortsätta plocka göttiga grejer av. Och det var liksom så man gjorde. Och när jag tog över så fick de sen inga fler beställningar. Och det hade ju inte att göra med mig. Det var ju liksom, det var ju så det var. Det hade gått jättemånga säsonger och det var ju liksom, alla väntade ju också lite på när kommer det här komma, att vi plötsligt inte får några fler beställningar. Och det råkade sammanfalla då med att jag tog över.
Kul!
Så att, ja, det var inte kul. Så att jag satt då plötsligt med en säsong med liksom bajs.
Alltså en ost med hål i.
En ost med hål i, verkligen. Och kanalen ställde då som krav samtidigt att den här säsongen måste bli extra bra. För tittarsiffrorna har börjat gå ner. Så vi vet inte om vi vill beställa en säsong till. Kanske framöver, men vi kunde inte börja spela in någonting för vi hade ju ingen beställning. Så kanalen var så här, det här måste bli en extra bra säsong. Och vi skulle göra ett specialavsnitt också, om jag minns rätt, som skulle heta liksom typ de allra starkaste historierna. Och vi bara var så här, men det finns inga starka historier. Och jag var ju liksom ny i min roll och svinnervös och också väldigt taggad och ville göra det här bra. Och jag jobbade som en jävla röv.
Gud vad alltså. Det där också. Jag känner igen den där kombon. Den är så dålig. Att vara svinnervös och taggad.
Ja,
alltså det är gud vad...
Jag kommer ihåg, jag jobbade typ dag och natt och sen satt med redigerare och man höll på med olika klippningar och skickade till kanal och nej, det blev inte godkänt. Har ni ingen biljakt någonstans? Man bara, nej, den ligger i säsong 5 nämligen. Jag har inget kvar, jag har bara de här hålen i osten.
Det är bara när de tar en kaffe mellan utryckningarna.
Ja, men det är ju det, och det var ju ett svårt program att jobba med alltså, rent generellt eftersom folk som tittar på 1-2 på liv och död, alltså en vanlig tittare, kan ju liksom zappa över till en annan kanal och kolla på Cops.
Mm.
Och där är det så här, de tar folk som har så här 12 kilo heroin i shortsen i Chicago efter en lång biljakt. Mm. Och vi filmade liksom när de tog...
Letade. Det är fortkörning där!
Ja, men alltså, jag kommer ihåg ett case vi hade där liksom själva historien var två poliser som letar efter ett fyllo på en bro i Åmål som de sen hittar ingen. Och liksom det var så här, vi måste klippa det. Det
är bäst av avsnittet i Åmål.
Det var liksom det vi hade. Så att det var ju liksom svårt från början såklart att matcha också med typ Cops och den typen av serie. Men jag tycker vi gjorde ett bra jobb, men det här i alla fall slutade med alltså totalt haveri. där jag hade försökt flagga för folk, då liksom chefer och som sagt att så här, det här kommer liksom inte gå. Va? Och du vet, det är alltid så här, många chefer och mellanchefer och så här, ja, jag har pratat med den mellanchefen, sagt att det här går inte, vi har inte det här materialet, i sånt fall behöver vi spela in mer eller lägga ner mer pengar på redigerare för att klippa fler, liksom försöka klippa fler case eller göra det bättre. Och sen när det liksom blev ett faktum att det här går inte, liksom. Vi måste typ in med så mycket mer pengar för att rädda upp det här. 1 miljon. så var det liksom också så här möten jag satt i tillsammans med folk som jag suttit och tittat i ögonen och sagt, det här går inte. Som sen sitter och säger till mig, det har jag aldrig hört.
Oh.
För att då sitter några andra chefer i rummet också.
Då går man ju in och gråter i städskåpet, alltså.
Alltså jag grät i så många städskåp, alltså. Och jag fick så jävla mycket skit för det där. Alltså, om man pratar med folk i tv-branschen, fråga ingen om mig. För att det här är liksom den historien som går om mig.
Att du slarvade bort en miljon.
Och jag kommer ihåg sista dagen jag jobbade där, för då var jag ju gravid som sagt och skulle ju ändå sluta.
Men du är alltså Agnes som slarvade bort en mille. Det är din...
Det är så jag är känd i tv-världen.
Så är jag nu typ bett ner som en podd med Soran.
Alltså förstår du hur mycket ångest jag hade? Ja. Det var ju så hemskt.
Oh.
Och liksom, jag hade ju säkert också inte gjort... Alltså jag har ju reflekterat så mycket över den här tiden. Och jag vet ju att jag hade sagt och skrivit mejl och sådär till folk. Men jag hade ju säkert kunnat göra mer också. Alltså jag menar inte att jag gjorde allt fläckfritt liksom. Utan jag hade säkert kunnat göra mer eller prata med någon annan person eller på något sätt liksom. Men jag minns ett samtal som jag hade med en av de högsta cheferna där. Där hon bara var så här, Agnes, hur har du inte kunnat säga det här? Och jag försökte säga, men jag sa ju det till den här personen, jag sa det till den här personen. Och hon bara, men du har inte sagt det till mig. Om det här var jag, då hade jag slitit av mig alla kläder och sprungit upp och ner naken i korridoren och skrikit. Och jag fick så jävla mycket bita mig i läppen för att inte bara så här, så du, det du menar är att eftersom jag inte klädde av mig naken och sprang skrikandes upp och ner de här helt täckningsmattsklädda korridorerna.
Vi har inga scener!
Vi har inga pengar, vi har inga case. Här är min BH! Så för att jag inte gjorde det så har ni inte förstått hur allvarligt det här var. Okej, men bra. Då, jag vet det till nästa jobb jag gör då bara. Slita av mig kläderna, skrik. För jag tyckte det var så himla svår balansgång mellan att så här, inte skrämma upp folk. Det är ju så i tv-världen och alla de här branscherna som vi pratar om i den här podden att det är alltid tight budget. Man har alltid för lite pengar, för ont om folk, för kort om tid att göra det här magiska som man har lovat kunden att man ska leverera. Så är det jämnt. Så det var ju också så här att det är liksom så här, fan, det är kärvt nu. Det, är liksom, det var ju inte en grej i Nej. Sig, men att det var så himla att det var 1 miljon.
Ja.
Som skulle krävas. Det var stort. Och jag minns så himla väl min sista dag där. Jag var ju gravid så jag skulle sluta ändå. Men jag var också så här, jag kanske slutar en månad tidigare. Och det var ingen som grät över det liksom. De bara, absolut, hej då. Och kom aldrig tillbaka. Och jag minns så himla väl min sista dag där. Det var, alltså, jag är alltid på bolag så här, liksom man blir avtackad och det är fika i köket och du vet så här, och jag hade jobbat på det här bolaget totalt tror jag i 4 år som är en lång tid i tv-världen, ja, man kanske jobbar 2 månader någonstans, så att jag hade ändå jobbat så här 4 år och med ganska mycket samma personer och sådär. Och när arbetsdagen var slut och jag visste att det var min sista dag, så var jag bara så här, reste mig från stolen, kollade runt mina kollegor och bara, jag drar då.
Nej.
Och folk bara tittade inte ens upp från datorerna. De bara, tja!
Nej.
Och så gick jag.
Nej!
Oh.
Nej! Oh. Vad dumma de var.
Oh, så dumma.
Jättedumma!
Fast jag hade också slarvat bort en miljon. Så, så att, det får man ändå ge.
Jo. Givetvis ingen tårta, men kanske lite kex.
Jag hade kunnat få ett kex.
Ja, faktiskt.
Man hade kunnat kasta ett kex på i alla fall. Eller spottat med
ansiktet. Ja, alltså, minst en idé. Om ni inte älskar, ni hatar mig. Men kolla upp från era datorer, era jävlar. Oh.
Ja, det är, alltså, det är en sån ångesthistoria.
Hur slutade det med själva programmet då? Hur blev det sen då?
Alltså, de fick väl ihop den där säsongen till slut. Men sen så tror jag inte att man gjorde något mer. Och hela bolaget konkade ju också. Jag menar inte att skratta åt det. Men jag var lite skadeglad då, ja, faktiskt. Ja.
Du kollade inte heller på resultatet sen?
Nej.
Nej. Fullt förståeligt. Vill du trösta dig med någon förnedringsstory från min sida kanske?
Från din sida? Ja, absolut. Ja.
Det här var när jag var på radion då. Mm. Och det var en väldigt kul redaktion. Jag var reporter där och det var liksom en rolig redaktion. De kom med bra idéer. Och då skulle vi göra en liten grej på att det var några kossor som hade rymt en bit utanför Norrtälje. Och gått liksom genom stan. En bit. Det var lite uppstånd sådär. Mm. Och då så var det någon som kom på att ska vi inte skicka Elin då? Att hon får klä ut sig till en ko och gå i konas fotspår. Så att, liksom, bara följer det. Och så tar vi med våran webbredaktör som liksom filmar allt, så gör vi lite kul filmer och pumpar upp på Instagram idag med klipp Elin Kossa i Norrtälje. Och jag bara, absolut, det kan jag.
Går det här att hitta nu då? Googla?
Ja, eller så här, det finns inte så mycket material och jag kommer till varför. För att jag åkte då och hyrde en kodräkt, full mundering, huvud, kropp, alltihop. Kommer in extra tidigt också, för jag måste ju hinna ut dit på morgonen, det skulle sändas. Och får veta när jag kommer in att redaktören är sjuk, så kommer inte kunna följa med. Och jag bara, fan vad tråkigt. Ja, men jag åker ut ändå. Satt i kodräkten, körde bilen ut till Norrtälje.
Satt du i kodräkten när du körde bilen ut?
Jajamän, för det var tvungen att gå fort liksom. När jag väl var.
Hade du huvudet på också?
Jag hade huvudet på. Nej, det hade jag inte. Det satt jag på sen. Men jag sitter och kör bilen ut till Norrtälje i kodräkt. Plötsligt slår mig. Men varför är jag ko om ingen ska filma mig? Nu blir jag bara en reporter som är ko. Nu ska vi bara göra radio, men jag är ko. Så jag åkte ut liksom själv.
Hade du inga andra kläder med dig? Nej, för du satt i kodräkten.
Jag hade kodräkten på mig liksom, och det var hela upplägget. Jag skulle gå i kornas fotspår. Och jag gjorde det. Jag gjorde radio av det. Intervjuade folk liksom bara som kossa. Du vet, så här, jag intervjuade någon ung praktikant som hade sett de här korna gå förbi butiken. Det är så här, typ, han var typ 12 år. Och jag bara, vill du vara med i radio? Och han bara,
Vad är det för ko som frågar?
Och jag tvingade också någon att säga, jag måste ju ha något rörligt på det här. Så jag vill liksom tvinga någon utomstående, alltså någon som bara på gatan. Jag bara, skulle du kunna filma mig när jag bara går över vägen här som ko? Folk bara, varför då? Jag bara, för att det var exakt det korna gjorde när jag var här.
Ja, men jag kan ju berätta om ett jobb som jag fick bara på grunderna att jag hade lovat att jag skulle lära mig JavaScript.
Det här börjar starkt.
Ja, det här är också inte en lika positiv uppbyggnad som de andra historierna. Det finns inte en sån trappa riktigt i det här. Utan det var på ett produktionsbolag som heter Baluba, som ju finns fortfarande. Men det här var liksom 15-16 år sedan kanske, precis när jag började jobba med tv. Och då, det här var ju också länge sedan, så då skulle de börja jobba med liksom digitalt, som det hette då. Alltså det var ju liksom innan man gjorde play-serier eller streamingtjänster fanns, så det var lite mer så här undersökande, vad kan vi göra på webben typ, som har med liksom underhållning och media att göra. Hur kan man på ett produktionsbolag liksom använda sig av internet, the world wide web, låg framför våra fötter. Och jag hade jobbat lite med, eller ja, jobbat, men jag har gjort lite hemsidor och så här. Jag tycker det är kul med data. Så att jag hade väl liksom lite sådana grejer, kunde liksom illustrator typ och sådär, men absolut ingen expert på någonting. Men i de där sammanhangen så var jag ändå ofta den som kunde mest av folk som inte kunde någonting, alltså inklusive mig själva. Så då blev jag erbjuden ett jobb på Baluba, på den här liksom lite nya avdelningen som inte riktigt fanns, fast vi skulle skapa den typ. Baserat på då att jag liksom jobbade med tv och var utbildad inom det och kunde storytelling, men också att jag hade den här liksom mer tekniska sidan, gjorde hemsidor och kunde lite om grafik. Och på anställningsintervjun, som var med en jättegullig kille, så här superstekig media typ som jag tror på anställningsintervjun, du vet, sa så där: här är det högt i tak. Och det är viktigt att man kan ha många bollar i luften. Och jag kommer ihåg att jag skrattade när jag sa det, för man tänker så här, det är ett skämt, alltså man säger så ironiskt liksom. Det var inte ironiskt när han sa det. Alltså han är ju supergullig verkligen. Jag tyckte jättemycket om att jobba med honom, men vi var så otroligt olika, kan man säga.
Spelar han paddel eller?
Det här var innan paddeln, tiden. Alltså det här
troligtvis
var ju,
gör han det idag.
Troligtvis gör han det idag.
I detta nu.
Mm. Ja, men han var så liksom, rolig, stekig typ. Och han tyckte att jag var så... nu ser man inte hur jag är klädd i den här podden, men liksom, jag är ju inte någon super...
Du är naken och springer genom korridoren och säger, vi har ingen budget!
Jag sliter av med BH i detta nu. Nej, men jag är ingen superbohemisk typ så, men vi var så motsatta, alltså, så motsatta i våran liksom klädstil och stil överlag, så här, att han kallade mig för lajvaren. Så liksom trashig och flummig tyckte han att jag var. Liksom. Ja, i alla fall, det har egentligen inte till historien, det bara är en liten extra krydda på vem den här personen var. Och han säger då i anställningsintervjun att så här, det är jättebra, jag hade liksom rätt kvalifikationer och så, och det enda som jag skulle behöva liksom för att få det här jobbet, det var att jag då lär mig JavaScript, tror jag det var. Jag tror det var JavaScript, som JavaScript finns längre. Men det är sånt programmeringsspråk liksom, som man kan göra lite coolare hemsidor och animationer med och sånt där. Och jag var så här, absolut, jag kan lära mig JavaScript. Jag kan inte det nu, men det kommer gå snabbt för mig att lära mig. Han bara, bra, jobbet är ditt.
Alltså, jag vet inte vad det är, men det kommer gå jävligt smidigt för mig.
Ja, alltså jag var i en sån jävla så här, fake it till you make it liksom, mode då. Men jag trodde också på det själv, för att jag är bra på mycket liksom, tekniska grejer och även alltså, lite sån designgrejer på datorer och sånt där. Så jag bara så här, hur svårt kan det vara liksom?
Var det här innan eller efter du blev känd som hon som slarvade bort en miljon?
Det här var innan.
Det var innan, ja.
Först slarvade jag bort JavaScript, sen en miljon. Och så jag fick det här jobbet och var svinglad över det. Jag tror till och med att jag hade titel producent och tyckte det var så coolt liksom, att jag var någon slags digital producent där. Och vi gjorde liksom lite olika projekt där jag kunde bara använda mig av det jag kunde. Och jag tror jag jobbade där totalt ett år kanske, eller något sånt. Men ganska lång tid för att vara liksom också precis i början av ens karriär. Sådär. Och under den här tiden så frågar Daniel, som han hette, min chef, mig liksom en gång i veckan, hur går det med JavaScript? För det skulle vi också behöva börja. Och jag liksom prokrastinerade, men sen tog jag tag i det där och var så här, men jag måste lära mig det här liksom. Och det kommer ju gå snabbt, det är bara att det är tråkigt ibland att lära sig något som man inte kan liksom. Så jag satte mig och började kolla på det där och insåg ganska snabbt att det här är så jävla svårt. Alltså jag kommer aldrig kunna lära mig det här. Alltså det går inte. Och då hade jag jobbat där liksom, alltså säkert 4-5 månader. För det var liksom någonting som vi hade pratat om, att så här, vi behöver inte göra det här nu. Det var ju också därför det var okej att jag inte kunde det från början. Utan att så här, men jag kommer lära mig det till sen när vi behöver det. Men då har ju liksom... Så då har det gått så pass lång tid att de kan inte heller bara säga, men då får du sparken. Alltså, nej. Hade det gått ett par dagar eller en
smart
vecka.
Smart strategi ändå.
Ja, för mig.
Nu är vi så långt in i relationen så det vore väl synd om vi gjorde slut nu, va? Det där med Java, det var inte så viktigt.
Nej. Det var sånt ångestsamtal när jag fick liksom ta ett möte med honom och bara, Daniel, det här med JavaScript, glöm det. Det kommer aldrig gå. Och han bara, men det var ju det som var liksom premissen för din anställning här. Annars hade vi ju kunnat ta någon annan. Ja, jag vet. Förlåt.
Förlåt. Oh, det där är också känslan när man har haft approachen av att lita på mig, jag har det under kontroll. Jag kommer lära mig det här. Det är alltså, nu är det ni som är för stressade. Det här har jag. Jag löser det.
Klipp till. Liksom.
Förlåt. Ja. Jag trodde för mycket på mig själv.
Nej, det var...
Vad hände sen då? Fick du vara kvar men de tog in någon annan, eller hur löste det?
Ja, precis. Jag tror det blev så. Så det blev extra dyrt för dem. Ja, blev det. För de fick, jo, precis. Så var det faktiskt. De fick ta in någon annan som var då mycket mer teknisk och kunde alla de här grejerna på riktigt. Ja. Liksom. Inte bara var jag sån lallare som jag. Men de var inte superglada.
Jag vill söka jobb som kock. Jag lovar, jag kommer lära mig att laga mat. Det här kommer ta tag i sen. Jag lovar.
Jag kommer ta tag i det när jag behöver det. Ja. Helt enkelt.
Men nu till det viktiga. Högt i tak och många bollar i luften. Har du varit på IKEA Barkarby?
Ja, det har jag faktiskt.
Vet du hur det ser ut där när man kommer in?
Nej.
Det är ju alltså, man kommer in, du vet känslan när man ska till IKEA, då ska man in och man ska handla badrumsmatta, värmeljus, sen ska man snabbt stopp och äta köttbullar, sen ska man åka hem. Det är det fokuset man har.
Ja.
Man kommer ju in där och så rakt fram så är det bara rulltrappor in till själva IKEA.
Mm.
Lite till höger finns en lägenhetsmodul, eller fanns då i alla fall, som ingen tänker på, som är en uppbyggnad av Ikano bostad.
Mm-hmm.
Så de har byggt upp en lägenhet där. Där skulle vi spela reklamteater för Ikano bostad.
Okej.
Okay. Mm. Så vi hade repat.
Jag hade hört talas om det konceptet innan reklamteater.
Nej, jag vet inte om det finns ens. Men de hade någon idé om att...
Det fanns då under en kort stund på IKEA Barkarby.
Finns inte längre. Alltså det avbröts även mitt i... Vi skulle spela typ en gång i månaden ett år. Så här, tre månader in så blev det inte. För att det var då... Vi var ett gäng som hade repat in liksom sketcher som var... Det skulle vara lite rolig sitcom, men ändå så här... Vilken tur att jag har Ikano bostad, för att då kan vi...
Har ni skrivit det själva också?
Nej, vi hade nog fått manuset, tror jag.
Mm.
Och vi stod där och bara, okej, nu är det premiär. Nu kommer folket och ska titta på våran reklamteater. Inte en jävel stanna. Alltså det slutade med att vi stod... När folk kom in och bara, snälla kom och titta på våran teater. Alltså det var typ två pers åt gången som kollade på den här teatern.
Mm.
Och till slut vi stod och bara, men vi kommer lotta ut presentkort på IKEA. Om man ser hela teatern som var typ 12 minuter, då har man chans att vinna 300 spänn på IKEA. Och det är väldigt stor chans att vinna, för att det är bara du som kommer dit. Du vet, typ som inkastare på barer. Bara, kom och se vad.
Desperationen liksom.
Ja.
The show must go on, desperationen.
Show must go on, desperationen.
Det är en återkommande röd tråd i den här podden, känner jag.
Show must go on. Eller måste den det verkligen?
Nej, det måste den fan inte.
Men alltså, tack för dina stories.
Tack för dina stories.
Jag har uppskattat dem mycket. Och jag kommer tänka på det här nästa gång jag är förkyld. Och... livet känns tungt.
Att berätta en riktigt jobbig historia så känns det lite sämre.
Jag tänkte mer att jag skulle tänka på att jag i alla fall inte tappar bort en miljon och lovat att jag kan JavaScript.
Nej, men jag har i alla fall inte gått runt som en kossa i Norrtälje.
Och spottat folk i ansiktet.
Eller spottat någon i ansiktet.
Jag fick inte heller någon tårta när jag lämnade det casting. Till... Vart är min tårta? De kollade inte upp från sina datorer. De hittar ut själv. Ja, men tack. Vad roligt. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi absolut.
Hej då!
Puss, kram.
Pratar om grejer. Jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna.